materialets fordon. Vi låter alla barn sätta sig där. Som ni hörde tidigare så har jag varit i Skärplinge idag och träffat några skolklasser. Och då har vi pratat om alla möjliga böcker som jag har här. Men det är bara de här två jag ska hålla. Man kan ju börja undra, och du frågade lokalradion, var det inte, utbildningsradion. Utbildningsradion, varför man kommer på en idé att skriva om valloner och valloninvandringen i Sverige. Och då berättade jag som det var, att det var någonting som jag hörde talas om när jag var liten, därför att vi själva var valloner i släkten då, som säkert väldigt många här också har. Och det som var den utlösande faktorn för mig, det var att min mormor och morfar, de var båda från ett litet bruk, Harg, här söder om Östhammar, födda där. Och de hade en liten motsättning emellan sig, inte en elak utan en snäll motsättning, men de retades lite med varandra. Och det var att min morfar trodde att han inte var en vallonättling, och han dog i den tron, men sen visade sig att det var en visst. Men i alla fall så höll de på att retas med varandra, och jag kände den där motsättningen, att den var äkta. Det var en sorts, vad ska man säga, kvarleva ändå, att det fanns någonting i botten som var en riktig motsättning som kanske var historisk emellan invandrare och svensk befolkning. Sen hörde jag en massa andra historier också från de här trakterna när jag var liten. Och till sist begrep jag att vi faktiskt har haft ett feodalt samhälle i Sverige här. Men det står ju inte om det där i historieböckerna, men så var det i alla fall. Och jag tänkte att jag skulle skriva om det där samhället. Jag tänkte att jag skulle skriva om brukssamhällen och visa på att faktiskt lokalbefolkningen runt omkring förlorar på det här med bruken. Så jag började titta mer och mer noggrant på det, men inte ändå på det här sättet att jag forskade fram uppgifter. Men till sist, för en 5-6 år sedan ungefär, så hade jag så mycket material och visste så pass mycket, så det var dags att skriva den första boken, trodde jag, som hette Järnporten, trodde jag att den skulle heta. Och det heter också den andra boken. För sen i den vevan så började det här materialet svälla och alldeles otroligt, och det gick blixtsnabbt. Jag hann inte riktigt med det. Jag fick så här mycket saker. Och det började med att jag såg att det fanns ett samband mellan Kalmarkrigen och valloninvandringen. Ni vet det här kriget som man satte igång i början av 1600-talet. Mot Danmark, och där Gustav den andra Adolf skulle ut och öva sig och kriga. Det gick ju inte så bra för Sverige, det gick urdåligt faktiskt. Och man förlorade hamnar. Alla hamnar på västkusten. Och där stod Sverige. Det var Axel Oxenstierna som var den starke mannen på den tiden. Carl Nino var ju död. Och Gustav den andra Adolf hade förmyndare. Man försökte förhandla med Danmark, men de var stenhårda, och det var sånt dödläge så att man satt ner i Halland, i Knäred, och försökte komma fram till en uppgörelse att Sverige ändå skulle få behålla en liten hamn på västkusten. För annars hade inte båtarna någonstans att landa, och Öresund var ju danskt på båda sidor, så det skulle bli ordentligt tull för svenskarna. På den tiden kom 90% av alla skepp kom från Amsterdam, eller hade i alla fall varit in och bunkrat i Amsterdam. Man höll på väldigt länge nere i Knäred och hade tagit in fredsförhandlare från Skottland. Svenskarna hade en, och skottarna hade, eller danskarna hade en annan. Och till sist kom man fram till en uppgörelse att Sverige skulle få köpa tillbaka Älvsborgs fästning på avbetalning. Nu hade Sverige väldigt dålig ekonomi efter Kalmarkrigen, för pengarna hade gått åt och folk hade gått åt. Men det fanns inga pengar i statskassan, och man började undra över hur man skulle göra förstås. Man satte igång på att hårdskatta folket så som man aldrig hade gjort förut, aldrig någonsin tidigare. Man fick betala skatt ända ner i 12-årsåldern och i pengar. Man fick i alla fall ihop pengar till första avbetalningen och andra också för den delen. Men då föddes den här tanken hos Gustav den andra Adolf, och han hade stöd utav Axel Oxenstierna, att om Sverige tar Ryssland, då får vi väldigt mycket silver och guld. Där har de fina kyrkor och sånt där som vi kan plundra. Så Gustav den andra Adolf, han åkte till Ryssland och slarvade bort alla pengarna som man skulle ha till den tredje avbetalningen. Och där stod vi, och danskarna vägrade uppskov, och det fanns inga pengar i landet, inte ett dugg. Då hade det i 1608 hade det bildats en bank i Amsterdam som hette Amsterdamse Wisselbank. Och den här banken, den bestod av en massa bankirer, affärsmän, nederländska brukar man kalla dem för. Men de flesta var ifrån Liège-området och hade invandrat mellan 80 och 100 år tidigare. Bland de här gubbarna fanns det en som hette Louis de Geer. Han hade nämligen handelsmonopol på koppar och järn i Europa, och råvarukällorna började tryta på den här tiden. Det var ju väldigt oroligt också. Man hade svårt att få fram metallerna till smältverken och till bruken. Men han visste som alla andra att i Sverige fanns det väldigt mycket järn och koppar. Och han insåg den här möjligheten. Sverige lånar pengar, och jag har handelsmonopol på järn och koppar. Dessutom hade han handelsmonopol på salpeter som han gjorde krut av. Jag tror han plussade ihop det också redan på det stadiet. Han satte igång, och lånet beviljades förstås. Och han, Louis de Geer, började köpa upp de andra bankirernas skuldbrev. Så när det blev dags att amortera på lånet till Amsterdamse Wisselbank, så var det till Louis de Geer Sverige häftade skuld. Och man skulle betala det här lånet. De första amorteringarna gick rätt bra, men sen så småningom, när man skulle betala Danmark samtidigt, var en avbetalning som skulle ske i januari 1616, tror jag, eller 17 i årsskiftet där. Då skickar man ner en man, Johan Skytte, Gustav II Adolfs gamla lärare, som Axel Oxenstierna höll på att bearbeta på olika sätt. Man skickade ner honom som sändebud till Amsterdam, och han fick uppgift att sälja en årsproduktion utav koppar från Falu koppargruva. Han skriver hem till Sverige och är väldigt konfunderad, och det verkar äkta. Breven finns kvar, finns på Riksarkivet. Han verkar konfunderad över att det inte går att sälja den här koppar, trots att hela Europa törstar efter koppar. Han verkar inte riktigt fatta vad som ligger i görningen, vad som finns bakom. Men i alla fall så skickar han det här brevet hem till Axel Oxenstierna och Gustav den andra Adolf och säger: det går inte att sälja lasten. Och då kan man börja läsa in panterna, för naturligtvis fick inte Sverige låna pengar utan panter. Och den första panten var hela Finspångslän nere vid Norrköping. Det fick Louis de Geer, och han fick det via Du Beers. Det brevet finns naturligtvis också kvar. De som är intresserade kan kika på sådana där saker. Det är rätt kul att gå på Riksarkivet. Jag rekommenderar det. Om man har tid. Det innebar alltså att Luigi Gersna fick ett fotfäste i Sverige ganska snabbt. Och han ägde plötsligt hela Finspångs län. På pappret i alla fall. Han hade rätt att aga hela befolkningen om de inte lydde och inte gjorde som han sa. Det vill säga han var inte ens där utan det var Debers som skötte det hela. När den här historien blev verklig för mig, då blev jag så förvånad. Jag hittade fler och fler böcker. Jag hittade till och med böcker, historieböcker från 1800-talet där man faktiskt kände till det här. Det står om det här. Inte riktigt lika grundligt, men sen försvann det någonstans på vägen. Och den historia jag fick på 50-talet när jag gick i vägen, det var bara det att Luigi här var bergsmännens fader i Sverige. Ingen mer. Och det gick jag ju på förstås. Den var mer komplicerad än så. Och då började jag undra över det här med Belgien och Vallonien. Jag hade ju passerat Vallonien väldigt många gånger. Första gången på 60-talet. Jag var lite intresserad men inte så här djupt. Jag hade lyftat igenom, jag hade åkt bil igenom, jag hade rest på olika sätt, men det var i de här floddalarna, mest Mös då. Och det var bara ett sätt att passera söderut. Men då när den här historien blev verklig insåg jag att jag måste nog åka dit, för det räcker inte att skriva den här boken Järnporten. Jag måste skriva om det här som hände innan. Och det var det jag gjorde då så småningom i Smältdegen. Jag åkte alltså lite mer seriöst, vad man ska kalla det för, till Belgien och rotade och åkte runt på en massa ställen där jag visste att det hade funnits vallonbruk. De flesta är försvunna, man ser ingenting. Dagbrotten finns ju kvar och floddalarna finns kvar och namnen på orterna finns kvar. I samma veva kom jag i kontakt med Bernt Doan, som kanske en del känner till, som ju forskar med valloner. Han kunde ta fram väldigt snabbt material, eller i alla fall tala om för mig var jag kunde hitta material. Så det var väldigt lätt att hitta vilka orter man hade utvandrat ifrån till exempel. Ofta står ju de här orterna i kontrakten, och väldigt många kontrakt finns ju bevarade, dels på Riksarkivet men också i andra arkiv. Och de är direkt knutna till exempel ursprungsnamnet, om man nu som ättling känner till det. Jag märkte också att det var två stora invandrarvågor på den här tiden. Den allra första kom ifrån från norra Frankrike, Sedanområdet och sydligaste Belgien. Och det var inte särskilt många smeder, utan det var skogspersonal. Det var kolare och det var körkarar och det var skogshuggare och så vidare. Utan det var först i andra invandringsvågen från, ska man säga, 30-talet och framåt, en bit in på 30-talet och framåt, där den här stora yrkesgruppen kom in. De flesta de från Liège och Namurområdet. Det var ju många turer i det hela. Det var till och med förbud att utvandra. Det här var ju spanskt territorium på den tiden, och någon gång på 30-talet. Nu var det länge sedan jag lämnade mina anteckningar och jag kommer inte ihåg så där exakt. Det behöver jag inte göra eftersom jag inte är historiker. Men någon gång på 30-talet så blev det, bestämde man i spanska Nederländerna, just i Namur, att det var förbjudet att utvandra till Sverige helt enkelt. Så börjar man smyga sig in i den här fristaten Liège. Det var ju en religiös fristat på den tiden. Jag fick alltså en mer och mer komplicerad bild utav det här, och vad som definitivt blev verkligt var att det var ett politiskt maktspel bakom det hela. Jag hade också hört när jag gick i plugget på 50-talet och vi läste en liten snutt om valloner, att man flydde av religiösa skäl, för man var kalvinister. Och det är sant att Louis de Geer och de som kom till Amsterdam 100 år tidigare var definitivt kalvinister, och väldigt många i Liège-området var kalvinister, men nere i Sedanområdet och Namurområdet var man inte kalvinister. Det är helt övertygad om. Det där finns några katolska biblar förresten i en del släkter, har jag hört talas om så här på senare år när jag råkar ut för folk ute i skolor och sånt där. I alla fall, det här politiska spelet, det fascinerade mig väldigt mycket. Och jag fick faktiskt in det i, jag skrev ner det i den här boken Smältdegen. Men så småningom när boken var klar så lyfte jag ut det och skrev ett litet efterord istället, som innehöll ungefär samma sak. Jag tror det var du som sa det var bra att använda när man guidar. Var det det? Det här efteråret är lite intressant. Det var det jag kom på igår. Om jag hittar det ska jag ta hit det. För det dök ju naturligtvis upp de här personerna när man börjar läsa om dem. Gustav II Adolf till exempel. Så kom det fram en väldigt vek person. Den bilden har inte jag med ifrån plugget. Jag har med mig någon bild av någon väldigt ilsken, tjock, rund man som slåss för brinnande livet. Och det gjorde han ju, men inte hemma i Sverige. Där var det Axel Oxenstierna som bestämde. Och jag höll på och läste om Gustav II Adolf, om hans tjej som han inte fick vara ihop med, som hette Ebba Brahe. De var tillsammans i några år. Men man förbjöd det där förhållandet därför att det var inte storpolitiskt riktigt då utav dem att vara tillsammans. Utan han måste gifta sig med någon kunglig, någon av kunglig börd. Johan Skytte blev också väldigt, väldigt intressant. För det den bilden jag fick utav honom när man började gå längre och längre in i det här, och jag gick nog för långt in, jag blev nog vad man brukar kalla för insnöad. Jag hade svårt att slita mig från det här materialet, för det bara växte överallt, fanns det nya spår. Så det tog lång tid att skriva den här boken, för jag höll på och läste så mycket. Det var intressant. Men Johan Skytte verkar ha varit en väldigt ärlig person. Det var den bilden som växte fram. Som var misstrogen mot den här högaden och högadens privilegier, att de skulle leva på resten av befolkningen. Och han motarbetade till en början Axel Oxenstierna. Det är väldigt tydligt. Samtidigt var han naiv. Det är också ganska säkert. Men så småningom så köptes han upp mer och mer, och 1616 var det bestämt, ja, så lyckades Axel Oxenstierna tillsammans med Johan Skytte, han hade i alla fall honom som alibi och säkert som murbräcka mot Gustav II Adolf och drottningen Kristina, lyckades bilda ett bolag, Svenska Järnkompaniet, Järn- och Kopparkompaniet tror jag att det hette exakt. Där man helt enkelt tog royalty på järnexporten. Så man fick in pengar utan att anstränga sig så att säga på andras arbete. Nu har jag hört att man har läst Järnporten på lokalradion och har fått pengar också, men jag har inte hört det själv. Och det tyckte jag var roligt. För några veckor sedan så fick jag något brev ifrån ett förlag som skulle ge ut en landskapsbok om Uppland, och där hade man också tagit en av alla möjliga fina bekantskaper i den boken, om jag förstår. Så jag var lite stolt att få vara med. Där hade man tagit med ett kapitel ur Järnporten också. Jag kanske ska läsa det så småningom. Men man har allting från Linné till vad det nu var, och jag någonstans i mitten. Det här politiska maktspelet som jag pratade om, där blev ju Sverige då inlurat, skulle man kunna säga, utav Danmark när man hade förlorat kriget. Man blev inmotad i ett hörn, och kung Christian trodde nog att Sverige skulle bli knäckt. Och man kan väl säga att Axel Oxenstiernas förtjänst att Sverige inte blev knäckt. Men det svenska folket förlorade definitivt på den här affären. För de som blev rika var inte det svenska folket. Och jag tänkte läsa ett av de här utlyfta kapitlerna. Det är bara ett råmanus, så jag vet inte riktigt vad jag är för klass på. Man brukar ju tvätta manus efter ett tag. Man brukar låta det ligga till sig några månader, och sen ser man hur dåligt man har skrivit. Det gör man inte direkt, det ser man först efter ett par månader. Nu kanske jag får en chock här, för jag har inte läst det på några år. Och jag tänkte läsa om Gustav II Adolf. Och den här bilden var väldigt, tyckte jag, var talande då. Nu skruvar jag den här lite grann och är kanske lite elak, men det var för att det skulle fungera med de andra, det andra jag hade att säga. Stockholm 1616. De tål mig inte. Han andades tungt. Ögonen blänkte ilsket i ljusskenet när han sträckte ut handen och grep ännu ett av de små bakverken på silverbrickan. Mycket snabbt proppade in i munnen. Käkarna malde lystet, fast den mjuka delikatessen bjöd mycket lite motstånd. De hatar mig. Det här gör de för att knäcka mig. Han spottade ut orden. En del av bakverket följde med. Det som inte fastnade i mustaschen och i skägget spreds över bordet och brickan framför honom. Förbryllat stirrade han på den största biten som han inte förstod varifrån den kom. Där en uppblandad med saliv låg framför en bakelse, aningen större än den andra. Hastigt for handen ut. Den grep bakelsen mellan tummen och pekfingret som om det var ett litet djur den fångade. Lika hastigt hamnade den hel i hans mun. Den här gången tuggade han inte, utan han pressade bakverket mellan tunga och gom. Sötman gav för några sekunder den unge mannen en världsfrånvänd, koaktig blick. Slött såg han framför sig. Det enda ljud som hördes i rummet var när tungan, kinderna och gommen söks ihop och släppte taget i regelbundna smackande. Det blev tyst. Blicken skärptes. Ynglingen var rödare i ansiktet nu. Andetagen hade blivit djupa och långa. Med höger hand grep han tag i hakskägget och drog i det, samtidigt som de fettglänsande läpparna log stramt. De ska nog få se. Alla ska få se. Han fnittrade. Med händerna tog han stöd mot bordsskivan och reste sig tungt. Han hasade fram till draperiet och gläntade på det. Gården låg mörk och öde nedanför. När han vände sig igen fick han åter syn på brickan. Han styrde kurs mot den, men hejdade sina steg med en min av avsmak. Nej, sa han. Jag äter för mycket. Han stod kvar mellan fönstret och bordet. Till sist återvände tankarna till hans stora olycka. Jag har inget val, tänkte han. Jag var bara 19 år. Axel kan jag inte skylla på. Katastrofen hade varit oundvikligt om jag inte samtyckt. I det läget var beslutet rätt. Det var han övertygad om. Han var offer för en utpressare och han hade tvingats betala. Inte en gång utan två. Han hade inte haft någon val. Men nu fanns det inga pengar längre. Allt som stod i hans makt hade han gjort för att skrapa fram dem. Mitt eget bordsilver har jag sålt, tänkte han och blev riktigt rörd. Hade han verkligen det? Det fanns alltid bestick när han åt, men det lät bra för alla de som skulle lyssna. Nu andades han tungt igen. I pannan blänkte svettdroppar. Gång på gång grabbade han tag i hakskägget och drog i det medan blicken vilade på sängen med omhängen. Därifrån svepte blicken över till brickan igen. Han suckade djupt och gick fram och grep en kanderad frukt. Också den stoppade han hel i munnen. Käkarna malde metodiskt. Sen väste han. Var 18:e månad ska den blodsugaren flå mig på pengar. Nu är jag bankrutt. Han svalde och rensade munhålan med tungan samtidigt som han sträckte sig efter ännu en sötsak. Det blev en kaka. Med munnen full sluddrade han. Han har pressat in mitt hörn. Jag vägrar att vara med om man leker katt och råtta längre. Bitterheten steg i honom. Mekaniskt upprepade han den rörelsen upp till munnen. Käkarna malde än en gång. Genast var handen på väg ner igen. En bit från brickan stannade han och blev hängande innan han irriterat svepte den över bordet. Brickan voltade och sötsakerna spreds över golvet. Med avsmak vände han ryggen åt eländet och stegade häftigt fram till draperiet. Med ett ryck drog han undan det. Fortfarande syntes ingenting. Ilsket stampade han till. Vad håller människan hus? Han svettades ymnigare. Händerna öppnades och stängdes. Ilskan blandades med vanmakt. Det bultade under ögonlocken. Han slöt dem och kände suget i magen. Men då han vred huvudet mot bordet och såg det ljusskenet från kandelabrarna mindes han brickans öde. Så klart att hon kommer, muttrade han. Hon vågar inte annat. I minnet fick hennes gestalt fastare form. Han såg hennes ansikte framför sig och han tyckte sig skönja ett retsamt leende i den suddiga bilden. Det hade sammanfallit. Blodsugarens krav på en ruinerande lösen och hans häftiga förälskelse. 3 år hade den varat. Sedan hade hans mor och rådgivare tvingat honom ur affären. Pappa skulle vända sig i sin grav, hade hans mor sagt. Du måste se om ditt hus. Det är inte lämpligt att sätta barn till världen med henne. Efter den första häpnaden hade sinnet runnit på honom. Han skrek och gormade. Så jag ska gifta mig till makt och rikedom. Är hon en black om foten när jag ska förhandla mig till ett lämpligt parti? Hon har tjänstgjort hos mig. Jag tycker också om henne. Men jag tänker på ditt eget bästa. Hans gamla lärare hade drivit saken vidare. Du har inte råd med henne. Skulle du klara av alla 4 avbetalningarna är det ändå inte nog. Du behöver pengar. Massor med pengar. Och goda förbindelser. Du behöver en hustru med kontakter. En som ökar ditt inflytande. Han kom fortfarande ihåg slutklämmen. Läraren hade harklat sig och sagt: ingen älskarinna som minskare. Han förstod sitt eget bästa. Som lydig son och lärjunga hade han gjort som de sagt. Tiderna var oroliga och han hade inte råd att ta risken. Hus byggdes sten för sten, precis som makt. Att riva ner var gjort i en handvändning. Han saknade sannoliken inte fiender som ville komma åt honom. Jag är insnärjd, skrek han. Kringrädd. Fångad. Ursinnigt såg han sig om i rummet. Han upptäckte sötsakerna som låg utspridda över golvet. Han sjönk ner på knä. Lystet grep han den första. Slängde in den i munnen. Tuggade och svalde. så kröp han vidare till nästa och nästa. Ansiktet var högrött. De putande kinderna tuggade oavbrutet. Ögonen stod på skaft och smattrande gasfanfarer ur baken ackompanjerade smackande inför nya fön. Den unge mannen var helt försjunken. Han märkte inte att dörren öppnades. En ung kvinna klädd i ytterkläder iakttog honom undrande. Ers majestät, började hon. Gustav den andra Adolf reste sig hastigt med munnen full. Han svalde frenetiskt. Ebba, du kom i alla fall. Ers majestät behagade kalla på mig. Säg Gösta som förr. Inte har du glömt våra 3 år. Och ta vid kappan. Ebba Brahe stod kvar medan kungen tog de få stegen fram till henne. Han sträckte ut sin klabbiga hand så att hon kunde kyssa den. När hon böjde sig över den som hovetiketten bjöd sa han: jag behöver ditt råd. Minns du vad du sa när jag förde förhandlingar med dansken i Knäred? Ebba lyfte huvudet och såg på den lille monarken. Den magre ynglingen hon fallit för hade förändrats. Kinderna pöste och magen buktade under den korta mjuka jackan. Ja, jag minns. Kungens andning blev tyngre. Han stirrade uppfordrande på henne medan han omedvetet lät tungan fara runt läpparna. Hon anade att han drog in magen. Släpp inte Älvsborgs fästning, sa jag. Sverige behöver en hamn i Västerhavet. Betala danskarna vad de begär i lösen. Löd jag det? Ebba skrattade till. Klockren. Med handen fingrade hon på den översta haken i kappan. Den gick upp och handen gled vidare till nästa. Inte var det min förtjänst. Du var själv inne på tanken. Det var fler som gav dig samma råd. Max Oxenstierna i spetsen. Han förde ju förhandlingarna. Vi hade medlare, rättade han med. Danmark också. Engelsmän, James Spence hette vår. Oxenstierna höll sig i bakgrunden. Jag gav dig samma råd som alla andra, sa Ebba Brahe-lent. Till och med din gamle lärare förstod ju vad som var bäst för Sverige. Johan Skytte, ja. Vet du vad han säger nu? Kappan var uppknäppt. Ebba krängde den av så hängde den över en stolsrygg vid bordet. Släpp inte Älvsborgs fästning. Kungen nickade medan handen for upp till hakskägget. Jag kan inte betala. Det finns inte mer att ta. Nya skatter då? Folk är klara inte mer. Det kostar att hålla med på andra sidan Östersjön. Jag är snärjd. Alla lösgängare, driftigkarlar och drängar. Från 15 års ålder har jag låtit skatta en riksdale var. Piger och tjänstehustru har fått skatta en halv riksdale. Det är knappt jag vågar visa mig på landsbygden. Kungen släppte skägget och stirrade på Ebba. När han inte såg någon medömkan i hennes ansikte gled ögonen vidare över henne. Du grann, sa han. Det är synd att jag inte tronar vinge i en rik och lämplig alliansstat, fyllde hon hastigt i. Dessutom är jag trolovad med Jakob de la Gardie. Kungen såg plågad ut. Enkedrottningen, Axel Oxenstierna och Johan Skytte hade arbetat hårt för att få honom att avstå henne. I slutet av januari förra året blev saken klar. Den officiella bekräftelsen kom när Johannes Rubeckius höll sin högmässopredikan. De 3 mäktiga ränksmidarna hade suttit bakom monarken. Rubeckius hade talat om den ärbara lydnad barn städes är oskyldiga sina föräldrar. Fast det en stund om synes vara svårt. Nu sträckte kungen ut handen och rörde vid Ebbas arm. Det gäller Sverige, Ebba. Man kan ju alltid önska sig. Du kallade mig hit i ett annat ärende. Hennes röst var stram. Kungen lät armen sjunka. Bragd ur fattningen vek han undan blicken och fick syn på den upp- och nervända brickan. Nej, sa han och böjde sig ner och tog upp den. Jag vill ha ditt råd. En kletig kanderad frukt hade klibbat fast vid den. Tangsprit petade han loss den med pekfingernageln och stoppade in den i munnen. Så ställde han ner brickan på bordet och vände sig mot Ebba igen. Axel och Johan anser att jag ska låna pengar i Amsterdam för nästa avbetalning. Då är det ändå en kvar. Och riksrådet? Rådet är inte tillfrågat än, svarar han. Omständigt lade kungen fram de olika skälen. Om pengarna inte skaffades fram skulle de 500 silverdaler som redan betalats in gå förlorade. Dessutom skulle Älvsborg med 7 underlydande häranden för evärdelig tid tillfalla Danmark. Sverige skulle stå där utan en enda besittning vid Västerhavet. Och jag har satt mitt eget sigill på fredsfördraget från Knäred, muttrade han. Låna pengarna, sa Ebba. Kungen stirrade på henne som om det var hon som bad om ett lån. Det är 250 000 jag behöver, sen kanske lika mycket till. Man får en helt tunna råg för en silverdaler och en gill oxe för 3. Sätt det, det räcker att jag vankar runt som en osalig ande. Ebba bra suckade men gick lydigt fram till bordet. När hon sjunker ner på stolen tittar hon på kungen igen. Varför just Amsterdam? Frågade hon. Vi har ett traktat med dem, vi håller ihop. Dessutom sägs det att kung Christian tänker sälja Älvsborg till spanjorerna om vi inte kan betala. Får Filip den fjärde den i besittning har han klämt in Holland mellan Älvsborg och spanska Nederländerna. Då behöver han ingen bundsförvant för att få Holland på knä. Det borde långivarna lyssna till. Du vet väl att det finns massor med pengar i Amsterdam. Ebba tog tid på sig. Kungen vankade otåligt fram och tillbaka mellan sängen och bordet. Till sist sa hon: och långivarna, vilka är de? Köpmän som håller till i Amsterdam. Johan skyttar namnen på dem. Någon är visst verksam i Prag. För första gången under samtalet visade Ebba bra i förvåning. Det vitt, frågade hon. Kungen nickade stumt. Jag känner till de där köpmännen, fortsatte hon. Jakob har nämnt dem. De är ryktbara för de lånar ut pengar både till Frankrike och England. Vad kräver de för garantier? Järn, sa kungen. Och koppar. Det får de inte fram tillräckligt ner i Vallonien. Han får ut med handen en vit gest som tycktes omfatta hela världen. De futtiga silverdaler jag behöver en droppe i havet jämfört med allt det järn Sverige har. Den intresserade glimt som tändes i Ebba Braes ögon undgick kungen. Hennes händer där på bordet flätade samman. Jag måste tala med Jakob, slappte ur henne. Hon harklade sig för att dölja fadesen. Då kungen åter tittade på henne var hennes ögon mycket uppriktiga. Låna, sa hon med klar röst. Men se till att du inte säljer Sveriges järn för futtiga 250 000 silverdaler. Köpmännen har inte blivit rika av en slump. De vet nog hur de kan dra fördel av en affär. Det där var alltså ett kapitel som jag lyfte ut. Men om man känner till det här med valloner så kan det vara rätt intressant ändå. Jag tittade lite närmare på andra sådana här förlopp som jag berättade lite löst om när jag började prata. Det här med att Ebba Braa gifte sig med Jakob de la Gardie. Och Jakob de la Gardie var en av de få som fick driva järnbruk på sidan om Louis de Geer. Och Axel Oxenstierna och olika sådana här varianter runt omkring det. Men han fick driva det här alldeles själv och det var så som jag ser och så som jag har fattat. Så var det just på grund av Ebba Braes kontakter med Gustav den andra Adolf. Okej, den här boken Smältdegen för de som inte vet, den börjar i norra Frankrike. Och den börjar i ett bruk på fallrepet. Ett bruk som... där man håller som arbetskraftsreserv för att pressa lönerna, som man säger nu för tiden, ytterligare. Och det spanska Nederländerna, det är hård diktatur skulle man kunna säga. Man får inte göra riktigt som man vill. Spanjorerna kan varken franska eller nederländska. De finns ju längre norr ut också. Och det är fogdevälde. Så länge bruksherrarna betalar bra till spanjorerna så får de vara i fred. Men som jag sa tidigare så fattas det järn och koppar. Det är svårt att få fram råvarorna till bruken. I den här miljön då så börjar jag kika på en familj som heter, jag kallar den för Chimé. Den familjen finns inte i verkligheten, och det gjorde jag med flit, för folk identifierar sig så väldigt starkt med namnen. Och det finns en väldig massa vallonnamn som lever kvar fortfarande. Kanske inte så många från de här trakterna, första invandringsvågen, där jag sa tidigare att det var mest skogsfolk som kom. Och väldigt många av de här skogsarbetarna, de tog svenska namn i första generationen. De hette Lindström och Lindqvist och sådana där saker, Pettersson och Andersson. Så någon frågade, om det kanske var jag eller reporten i någon klass idag, vilka som var vallonättlingar i den klassen. Det var bara en tjej som helt säkert visste. Men jag vågar nog säga att det var ännu fler i den trakten. Man kan till sist till och med känna igen vissa drag. Det var Bernt Luan som lärde mig om man skulle titta på. Familjen Chimé har knöligt därför att de är pappan Jean, han börjar bli arbetslös. Han lever på nåder och han försöker, han drömmer om arbete finns där hela tiden, men till sist förstår han kanske att han inte kommer, att det inte riktigt kommer att bli så som han har tänkt sig. Och jag tänkte ge en liten glimt utav när han går till kontoret, brukskontoret där nere i deras lilla by i Vallonien. Han går dit med stora förhoppningar. Han går dit med förhoppningen att få tillbaka ett arbete, sitt arbete. Och kanske till och med få flytta ut ifrån föräldrarnas bostad. Och han tar med sig Pierre, en son. Himlen hängde låg och grå över byn, men det påverkade inte Jean Chimé. Stegen var spänstiga och fulla av tillförsikt där han gick med sonen Pierre vid hand. Deras träskor klapprade muntern mot den stenlagda bygatan. Nu ordnade sig allt, sa han till Pierre och tryckte hans hand. Från en husvägg snappade Pierre åt sig ett murgröneblad som skiftade rött. Han tittade upp på sin far. Han tycktes redan ha glömt honom. Blicken var fäst vid den gråsvarta skiffertaket i kontorshuset som skymtade mellan träden långt där framme. Jean mindes förra gången han var där. Han hade våndats i dagar över vilken mähe han varit och han kommit därifrån. En öm tagg satt visst kvar i honom än. Tydligen hade han ändå inte uppträtt helt fel mot fogden. Det är annorlunda den här gången, tänkte han. Han var vidkallad. De hade skickat bud till Grandpères hus och sagt åt honom att komma till kontoret. Trots den lilla taggen var det också lätt att hålla hals och rygg raka nu när han skyndade på stegen. De har inte glömt mig, hade han sagt så fort budbäraren gett sig av. Men hans röst hade ekat tomt i köket där hans sorg och hopplöshet fått breda ut sig ostört så länge. De hade frestat honom att stryka på lite mer. Han gjorde sig märkvärdigare än han var. Förra gången antydde jag att jag kunde ge mig av. Fogden förstod att om de inte skaffar fram ett arbete skulle jag inte stanna. Jag har fått dem att sätta till alla klutar. På en pall vid elden satt Jean och ammade Colas. Han var lindad i nya linder och smackade nöjd. Jean tittade inte upp för att dela hans triumf. Hon kurade med axlarna som hon gjorde när hon ogillade vad han sa. Hans syster Marianne vände honom fientligt ryggen. Grandmär klarade rösten ljudligt när han satt vid sin karda. Utan att vända sig till honom var det ändå till honom hon riktade orden. Grandpär säger att de är fulltaliga i smedjan, sa hon. Då har de hittat något annat åt mig. Jag har sagt att jag vill göra vad som helst, bara jag slipper gå sysslolös. Den här gången hade de nått åt honom. Varför skulle de annars skicka bud? Ingen släpptes in på fogdens kontor för enstaka dagsverken. Gruset knastrade under deras träskor när de tog in på gången som spikrak ledde fram till kontorshuset. Det låg bara några stenkast från slottet fast dess gråa gamla stenmurar inte syntes. Fruntimmer tror aldrig det värsta, muttrade han. Varför då? Undrade Pierre. Trots att han höll sonens hand hade han glömt honom, så upptagen hade han varit av sina tankar. Ingenting, var bara något jag sa, svarade han. Bryr inte om det. Ändå sakta han farten. Slutligen stod de alldeles still med ögonen fästa på den stängda ytterdörren några tiotal alnar längre fram. Jean mindes plötsligt vad hans far sagt ett par dagar tidigare när de talas vid vägkanten. Jean, hade han sagt, ensam kan en människa inte göra någonting. Slottsherren har makten. Vi arbetare är som korna hans. Han låter mjölka oss tills vi sinar. Krånglar någon så tjudras vi tills vi spakar igen. Han hade protesterat och sagt emot Grandpère. Så hade han aldrig gjort förut. Lyssna och svara utan att uttrycka en egen åsikt. Så skulle en son uppföra sig mot sin far. Sådan var seden. Grandpère, hade han svarat. Så har det varit, men nu är det andra tider. Man söker yrkeskunnigt folk i Liège. Det berättar nyheten och ryktena. Och värvar har varit här i trakten för att locka arbetare till La Suède. De söker inte bara mästersmältare, mästerräckare och masmästare. Vanliga gauchärer, malmkastare, hytträngar, hammarbyggare och bälgmakare vill de ha. Till och med milare, skogshuggare och oxkörare kan få jobb. Jean hade med på tungan, men Grandpère hade rese. Med en axelryckning visade han att samtalet var över. Det var dags att titta på sonsonen. Muttrande hade han vänt ryggen åt Jean och lunkat bort mot huset. Pass på så du inte drar olycka över din